Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with care.com.
Dealing with mental health can be hard, but United Healthcare can help make getting care easier with Mental Health Complete Plus, provided by Teladoc Health. Unlimited virtual sessions for only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more.
Discover Hydro, the best-kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en så här magisk, speciell, mystisk person, nämligen Matilda Järf. Hon är sån här som man liksom sett, men så här, vem är hon? Alltså hon har närmare 2 miljoner följare på Instagram. Fattar du? 2 miljoner följare, helt sjukt. Sen har hon också ett bolag, alltså Järf Avenue, som omsätter alltså på bara något år från att det poppade upp, så bara så här, nej men de vinstar 30, 40, 50, 70 miljoner kronor och omsätter hundratals miljoner kronor nu. Bara så här, helt insane. Från ingenting alls till så mycket så otroligt snabbt. Och hur har hon gjort det där? Hur har hon blivit så stor i sociala medier? Hur har hon byggt upp det här klädmärket? Ja, det är sådana frågor som jag hoppas att vi kan lösa med det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Matilda Järf.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Matilda Järf!
Tackar, tackar.
Hipp hurra på din födelsedag.
Om ändå.
Det hade ju varit magiskt om du hade fyllt år idag.
Nej, det tycker jag med. Men det är några månader kvar, april.
Några månader kvar, och vad blir du då för något?
25.
25? Hur känns det? Har du så här jätteångest eller?
Nej, inget alls. Jag och min pojkvän har dock sagt att när man är 25 då är man officiellt vuxen.
Ja, men det är lite skönt. Alltså, vissa är ju så här att de får mega ångest att fylla 25. För att då känner de så här att alltså, nu blir jag vuxen. Men det är ju faktiskt bara... Jag har ju varit 25 för 11 år sedan. Och det är faktiskt ganska bra att vara 25 faktiskt.
Ja, man blir bara klokare och klokare, tänker jag i alla fall. Att, med varje år som går. Så att... kanske blir ett jättebra år när jag är 25.
Ja, men det tror jag. Det verkar ju gå ganska bra för dig, måste jag säga. Det snurrar ju på. Så det är ju en... Är det liksom där du är just nu i livet? Mm. Var det någonting som du har haft som mål att vara? Har du gjort några vision boards? Eller har du hoppats på grejer? Eller har allt bara råkat bli, men du har jobbat hårt?
Alltså, jag tror väl att det snarare kanske är att jag har jobbat stenhårt, men det har råkat bli... Det var inte så att jag, när jag startade med influencer-yrket, då var det inte så att, förlåt, jag hör verkligen någonting i mitt öra.
Mm. Du hör din egen röst eller?
Nej, jag tror att det är en annan podd som spelas. Det låter som en härlig prick.
Det kanske, jag vet inte vad det är för prick. Kanske en, du kanske får lyssna på ett annat avsnitt av Framgångspodden.
Men vad är det som pratar?
Bra fråga,
det var gäst för tre. Okej, är jag
good to go
nu då? Toppen, allt ser bra ut.
Ja, men du hörde alltså en annan man prata i dina hörlurar medan jag intervjuade dig?
Ja,
Det där är ju en del av våra metoder vi har för att förvirra gästerna som är med.
Jag blev jätteförvirrad. Jag tänkte, är det du som pratar också? Men nej, det kändes fel.
Vi gör det för att optimera allting. Vi har alltså dubbla frågor. Vi har inspelade frågor som bara går konstant hela tiden.
Ah,
och sen så... du vet att en torteringsmetod som man har, det är ju allt ifrån att veta att man har droppar, att det kommer en droppe som man inte kan somna så här. Mm-hmm. Och sen så är det ju att man hör bebisskrik i hörlurar.
Tortyr.
Du hatar bebisar.
Jag älskar bebisar, men jag gillar inte när de gråter.
Nej. Det är jobbigt. Det är jobbigt med bebisar.
Ja.
Att de gråter. Man hade helst velat ha bebisar utan att de gråter.
Människor.
Men till dig, du har ju uppnått så här helt sinnessjuka grejer. Närmare 2 miljoner följare på Instagram. Du har ett bolag som har gått som tåget. Bara så här, första året omsatte 19 miljoner. Nu andra året, säger man Jerf Avenue? Eller säger man Jerf Avenue?
Jerf Avenue.
Och det är så här, första året 19 miljoner. Och det är så här bra. Då skulle man säga, men fan bra jobbat. Matilda, det är ju fan bra jobbat. Men sen bara, bam, 80 millar har ni som mål att omsätta i år. Mm. Alltså 4 gånger mer med en vinst på typ 30 millar på typ andra året. Det är en bra startup.
Ja,
det är ju helt sinnes. Alltså är det här någonting, gå tillbaka till min fråga, är det här någonting som bara har råkat bli, eller... Hur, har du satt mål? Har du haft mål för varje år? Eller var det så att jag lanserat ett klädmärke och har lite kläder och sen bara oj, det råkar sälja bättre än jag trodde och sen bara oj, oj, oj.
Alltså jag tror det var lite när jag och Rasmus då, min partner privat och min businesspartner, när vi startade Jerf Avenue, så tror jag att vi hade lite lösa mål om att men om vi omsätter kanske så här 10 miljoner på 3 år så kan vi ändå leva ett, liksom, då kan vi ta ut lön, det kan bli ändå ganska skönt. Och sen så omsatte vi liksom närmare 20 förra året. Och då kände vi väl att så här, shit, någonting vi gör vi jävligt bra. Så att det blev väl betydligt mycket mer konkreta mål detta året än vad det blev första året.
Magiskt. Hur mår du då? Känner du lycklig?
Ja, men det gör jag. Det gör jag verkligen. Jag känner att det är en bra månad i alla fall. Det är inte, fan, livet är ju upp och ner hela tiden. Men just nu känner jag mig väldigt stabil.
Ja, härligt. Vi ska hoppa in lite mer i Jerf Avenue. Men om vi skulle gå in lite grann på så här, hur ser en vecka ut för dig? När går du upp på morgonen? Vad käkar du för något? Vad gör du? Tränar du något? Hur många timmar lägger du på vad? Du har ganska hög skärmtid. Pratade med en kompis till mig, Anton Granlund, som du träffade förut i Influencerpodden. Det var runt 6 timmar. Så då är det så här, då rycker 6 timmar av arbetsdagen där på att sitta på telefonen.
Men det är 6 timmar som ingår i arbetsdagen.
Ja, men absolut. Men berätta lite grann. När går du upp på morgonen? Vad käkar du? Vad gör du?
Alltså, mitt jobb är ganska varierande. Så att det varierar. Men jag brukar väl vakna runt 5:30. Brukar gilla att göra en morgonkaffe. Sen gillar jag att sätta mig i sängen och köra liksom det som är måste iväg nu. Så urgent mails eller om jag behöver ta några beslut och sådär. Sen brukar jag kör med en PT 2 gånger i veckan. Jätteskönt. Det har varit väldigt bra för min hälsa. Jag har de tiderna liksom schemalagt att nu måste jag gå dit. Det här är som ett möte, ett jätteviktigt möte. Gå till jobbet varje dag så jag får in min lilla vardagsmotion. Jobbar med Jerf Avenue då. Mellan typ, vad blir det, 8-6, 9-6 sådär. Och sedan går jag hem och då jobbar jag med Matilda Jerf, liksom influencer. Svarar mycket DMs, lägger ut bilder och checkar läget där.
Ganska långa dagar ändå.
Ja, det blir det. Det blir väldigt långa dagar, men det är just för att jag har Jerf Avenue som jag lägger ner liksom alltid. Och sen har jag Matilda Jerf Instagram och social media och YouTube och allt det där som jag också vill lägga ner alltid. Så det blir som att driva 2 bolag på heltid. Det är ju det.
Vad har du för mål nu?
Nu så har vi precis startat Jerf Avenue. Vi har startat bolag i USA. Så att vi har som mål att sätta upp lager nu under våren nästa år. Så att det är det största målet just nu. Det har varit skitkul om vi kan få det på plats.
Gud, vad roligt.
Mm.
Hur många procent av all försäljning går i USA just nu?
30%. Så det är det. USA är liksom vår största kund. Och sen är det... Sverige ligger på typ så här runt 10%. Vi har även Australien i topp 5. Och Tyskland och UK.
Gud, vad spännande. Vi ska snart hoppa in i liksom hur ni har gjort det. Och lite strategier och hur ni har marknadsfört det. Och som sagt få upp det från bara 0 till 19 till 19 till 80. Det är ju extremt spännande. Men vi spolar tillbaka lite grann till Borås. Det är där du är uppväxt.
Mm. Jag har inte så mycket att säga om det.
Det var en ganska vidrig barndom, eller?
Nej, jag har haft en fantastisk barndom. Jag har en fantastisk familj med två föräldrar som är helt underbara. Så det är verkligen en bra uppväxt. Borås i sig är väl inte en jätterolig stad om du frågar mig. Den är lite för liten. Det märks väl kanske när man gick liksom i gymnasiet och hur människor, hur relationer och sådär.
Det är supermånga grymma entreprenörer som kommer från Borås. Vi har ju Jarno Vanatopio, NAKD, Nelly. Vi har Pernilla Nyrensten och Niklas Nyrensten på Revolution Race som är värderat till liksom typ 12 miljarder.
Ja, de är skitcoola.
Lena Apler, också från Borås. Matilda Järf.
Det är någonting med Borås. Det är för att kloka människor där.
Ja, okej. Okay. Och hur många syskon var ni i din familj?
Vi är tre totalt, så jag är den minsta. Så jag har en storebror och en stora syster.
Ja. Hur var det att ha en storebror och stora syster? Hur har det präglat det?
Ja, det var väldigt enkelt tror jag. Jag var liksom familjens lilla bebis som, inte bortskämd, men jag var ganska bra på att få som jag ville tror jag. Jag var ganska, min mamma brukar alltid säga att när jag var liten, jag gick liksom inte och lura att så här, nu ska jag berätta en nattsaga och så råkar mamma somna, då märker jag. Jag har alltid varit väldigt liksom med och vill att människor ska liksom, när jag pratar då vill jag att man ska lyssna.
Och hur var skoltiden?
Skoltiden var inte toppen. Jag har nog alltid känt mig ganska liksom malplacerad i min åldersgrupp. Så att både i högstadiet och gymnasiet så kände jag nog lite att så här vet jag inte riktigt om jag känner mig som hemma. Hade speciellt tufft i högstadiet med både liksom ätstörning och självskadebeteende och mobbare. Och sen blev gymnasiet lite enklare. Där kände jag mig lite mer trygg. Men jag gillade inte skoltiden. Jag längtade verkligen tills att han skulle vara över.
Hur startade allting med mobbingen och självskadebeteendet?
Hur det startade, det önskar jag att jag visste så att jag kunde gå tillbaka och varna alla andra för det. Men jag tror att det smög nog på. På den tiden så hade man inte Instagram, då var det Tumblr som fanns. Och Tumblr är en katastrofal plattform med liksom inga gränser. Man kunde lägga ut vad man ville och det var så triggande och livsfarligt där. Så det var ju där min ätstörning verkligen frodade. Där fick jag andra människor som hade ätstörningar och man kunde liksom peppa varandra. Låter ju fel, men det var ju det man gjorde.
Jag har aldrig haft Tumblr, men kan inte du förklara, var det så att det fanns så här, liksom grupper för folk som vill samma sak där? Eller hur utmärkte det sig?
Alltså man följde ju, så det var ju lite som Instagram, liksom man följde och så kommenterade man och allt det där. Så att jag följde ju jättemycket sådana här pro-anorectic-konton. Det var ju liksom den där jag följde, så det var det enda jag såg. Och så kunde man ju kommentera varandras bilder och allt det där. Så att det var ju typ som Instagram. Bara med inga gränser.
Ja, och då följde de där kontorna. Men liksom, när var det du började må dåligt över det? Alltså när började du känna att det här är en ätstörning eller att du börjar triggas av det? Det känns ju som att det måste ju funnits någonting som, att du i alla fall, även fast du inte minns när starten var, så måste du minnas starten på något jobbigt som gjorde att du själv fick en uppenbarelse.
Alltså jag tror att det var väl, jag tränade jättemycket. Jag alltid älskar träning. Träning har oftast varit en väldigt viktig del av min vardag. Men sen då när Tumblr och allt det kom, då blev det liksom att träning istället blev, jag hatar min kropp, nu ska jag straffa den. Och så minns jag att jag typ, jag kommer fortfarande ihåg hur mycket deciliter mjölk innehåller. Liksom en deciliter mjölk är x antal kalorier och sådär. Så att jag tror väl bara att jag vet inte vad det är. Det var nog bara alla Tumblr och att det liksom var bilder som sa, men ser ut så här, syns revbenen, syns nyckelbenen, så är du mycket mer värdig. Och sen började jag har alltid skrivit mycket dagbok. Och går jag tillbaka till dagboken och läser, så är det ju sådana texter som är liksom, att så här, men hade jag bara förlorat 5 mer kilon så hade jag säkert haft mer vänner, eller jag hade säkert haft det lättare i skolan med kompisar. Så att det var väl jag som bara triggade mig själv hela tiden.
Mm. Och sen hade du lite nära vänner också som jag antar du pratade med om det, eller var det bara konton?
Alltså min bästa vän hade tyvärr också en ätstörning, så vi kunde ju liksom stå i matkön och liksom kolla så här, tog hon två potatisar, då skulle jag ta en potatis. Tog hon sås, ja men då kan jag också ta sås, annars kan jag inte ta sås. Så att det var nog ingen jättehälsosam relation. Och jag tror att många i den åldern är nog mer påverkade än vad man kanske tänker. Så jag minns att jag pratade med en annan av mina bästa vänner och sa någonting om, ja, men någonting om mat. Och istället för att kanske hjälpa så började hon också prata om att så här, men pasta är ju skitfarligt, du kommer ju bli tjock om du äter pasta. Istället för att vara så här, men du, pasta är normalt, det är mat. Vi behöver mat, punkt slut.
Ja, jag menar väldigt, väldigt så här vidrig, jobbig tid.
Alltså, ja, tänk,
du måste lagt så otroligt mycket tid på att tänka på din egen kropp. Och tänka på vad du inte ska göra och hur du ska bli för att bli lycklig.
Mm. Ja, det var ingen rolig tid och jag önskar liksom inte min värsta fiende att gå igenom det. Det är, liksom, det är skit. Alltså, kroppen finns ju av en anledning. Det är den som bär runt den varje dag. Så att bara liksom kasta skit och säga elaka grejer till sin kropp, det är ju sorgligt. Det är idiotiskt.
Jag pratade med en person som tog till så här extremt drastiska grejer. Bland annat så körde hon ner en galge i halsen för att kunna spy lättare.
Mm.
Vilken nivå var du på i ditt självskadande liksom beteende?
Jag har då inte stoppat ner en galge. Det låter groteskt. Fy. För mig var det ju mer... det finns ju olika typer av ätstörning och jag tycker att egentligen så ska man inte heller label en ätstörning att säga du hade anorexi, alltså en ätstörning ser den ut på många, många olika sätt, men för mig var ju träning ett straff, ingen mat, massa träning. Jag kommer ihåg att jag bara sprang och tänkte, men springer jag 2 varv till så kanske jag får äta ett ägg till kvällsmat liksom. Och av liksom anledningen att jag inte heller vill trigga andra människor så har jag ju valt att säga hur jag hanterar min ätstörning eller vad jag gjorde mot mig själv, det känner jag så här, det är egentligen ganska oviktigt. Men det var ju, ja, som sagt, ätstörningar ser ut på 100 olika sätt och den är ju skit oavsett vilken nivå det är på. Sen tror jag också att det är viktigt att belysa att så här, många människor är att så här, men om inte du är underviktig, ser inte jag liksom dina revben, ser inte jag att du håller på att gå sönder, då har du inte en ätstörning. Det har jag fått höra jättemycket för att jag har varit väldigt öppen med min ätstörning på Instagram, att jag har pratat om att jag har gått igenom det. Och den vanligaste frågan det vanligaste man får är så här, men hur mycket vägde du? Hur såg du ut? Och jag minns även när jag var i min ätstörning, människor, när jag ville börja må bättre, det var ingen som trodde att jag hade en ätstörning för jag såg inte undernärd ut. Men det är ju så här, det sitter ju liksom i huvudet, det är inte någonting som alltid sätter sig på kroppen och det är det som är så farligt.
Det är så jobbig tid att vara i där.
Mm.
Alltså att inte hitta sig själv. Det är ju faktiskt en... Om man går tillbaka till din 25-årsdag. Det finns ju en positiv sak med att bli äldre. För de flesta i alla fall. Det är att man börjar... Man skulle kunna säga så här. Man börjar älska sig själv mer. Men jag har sagt förut att man hatar sig själv mindre.
Ja.
För att man har alltid issues på sig själv. Och ja. Prestationsångest. Och den här lilla figuren på sin axel. Är ofta den som ger mest kritik. Och om den personen hade varit ens bästa vän, då hade ens bästa vän dragit direkt. För man har så att...
Ja, men jag tror det är viktigt också att så här, man vill ju gärna slänga runt ord som att så här, jag älskar mig själv, jag älskar min kropp. Men jag tror att det viktigaste är bara att vara, alltså, ha ett ganska neutralt, liksom en neutral approach. Att så här, ja, men ja, min kropp finns, jag gillar den. Men man behöver inte lägga så mycket värdering i sin kropp heller. Liksom. Det har man ju... Alltså jag önskar verkligen att jag inte hade gjort det i alla år. För fan vad mycket tid som man har slösat på det. Som man hade kunnat göra sjukt mycket andra roliga grejer.
Det är så svårt bara när man är i den där åldern. Så här 14, 15, 16.
Mm.
Jag vet ju att jag stod ju inne ibland 40 minuter på toaletten och stod och fixade mitt hår. Bara för att jag tyckte att håret såg helt bara fel ut. Och stod där med vatten och gelé och allt möjligt. Och så här. Så att man brottas ju med sitt så här självförtroende och självkärleken till sig själv. Något enormt i den åldern.
Ja. Och man är för ung för att brottas med det också, för man vet ju ingenting. Alltså man är ju liksom inte, man är ju inte vart man kommer vara i framtiden. Alltså det går ju inte, man är ju ett barn.
Mm. Men du, jag läste på att du gick ändå steget till att skära dig i armen, i handleden.
Ja.
Alltså det känns ju helt brutalt.
Ja, det var det. Det är det. Det är ingenting jag uppmuntrar till att göra, för det är bara skit. Men det var ett sätt för mig på den tiden att liksom känna någonting som inte bara var kopplat till... Liksom, jag vet inte, det låter så konstigt, men som inte bara var kopplat till mig. För det gjorde ju ont på mig, men det var liksom en smärta jag ändå kunde ta på något sätt.
Jag har hört det där förut, eller jag har hört det där förklaringen, och jag tycker att den låter så himla konstig. Men jag kan ju någonstans förstå, men inte förstå det.
Nej.
Alltså att man har så mycket, du får gärna förklara det mer, man har så mycket, alltså hur du mådde och vad som gör att man tar det steget. Alltså att man, stämmer att man hatar sig själv så mycket och tänker så illa om sig själv hela tiden. Så att då skär man sig själv och känner smärta bara för att bli fri från stund.
Alltså jag tror att för mig var det nog mycket att så här, jag var så arg och jag kände mig också, skolan var skitjobbig. Jag vet att på det året, jag kommer liksom ihåg en gång som jag skar mig själv i skolan. Men då gjorde jag med en nyckel som jag drog fram och tillbaka som gjorde pissont. Men det gjorde jag efter jag hade varit på NO-lektion. Vi hade en vikarie. Vikarien var kanske alltså 23, 22, jag vet inte, hon var sjukt ung i alla fall. Och hon fick för sig att hon skulle ställa sig upp första dagen av sin lektion och liksom beskriva alla personer i klassrummet. Så hon sa så här, ah, men du är klassens nörd. Ja, ah, men du är klassens gamer. Och så kom hon till mig och sa, men du är klassens bitch. Och jag minns att efter den lektionen, jag tyckte det var så jävla jobbigt, så då minns jag att jag sprang och jag var så ledsen, jag var så arg, jag var så frustrerad. Att så här, hur kan en människa, alltså varför behöver jag höra detta igen och igen och igen? Liksom? Och då minns jag att jag skar mig själv bara för att jag var så här, jag var så, alltså jag kan typ inte förklara det för att det är så konstigt, men jag var så frustrerad. Så jag ville liksom bara, Och så blev det mot mig själv. Det hade varit bättre kanske om det var mot ett skåp som jag bankade lite på.
Ja, men vilket as till lärare att säga så.
Mm, grotesk. Jag minns inte hur det gick till, men jag tror att jag berättade väl det för någon lärare eller för min mamma. Och hon fick ju sluta sen.
Ja,
så det var ju tur. Det var ju inte bara jobbigt för mig i klassen, det var ju liksom alla. Vem vill vara så här klassens tönt eller inte så jävla schysst?
När det var vid den här tiden, när började du intressera dig för sociala medier?
Jag har alltid älskat att fota och jag hade en blogg när jag var yngre, sen jag var liksom, ja men jag gick i typ femman, sexan, som jag var inne på häromdagen, och det var wild times, alltså. Jag känner inte igen mig själv, men så att jag alltid, ja men alltid älskat att fota. Jag var med i så här fototävlingar, vann någon gång, alltså bara sådär på nätet, men det har liksom alltid varit en stor passion för mig, så att när Instagram kom så laddade jag ju ner det, och jag vet att så här, i tvåan och trean så la ju jag ut andra bilder på Instagram som kanske inte mina kompisar la ut, för att jag tyckte att det var kul. Men det var inte förrän efter gymnasiet som jag verkligen började mer lägga ut sånt som jag ville göra. För som sagt, jag kommer från en småstad och det var ganska många som gillade att göra narr av en.
Gillar att göra narr av en? Så de sakerna du la ut på Instagram då hånade folk det för och liksom gjorde narr av dig på?
Mm.
Vad sa de då? Vad gjorde de?
Nej,
är det något minne du har som du tyckte var liksom extra jobbigt när du tänker tillbaka på det?
Ja, det har konstigt nog hänt några fler gånger. Men det var ett tjejgäng som hade privat, de hade liksom en Instagram-grupp. Du vet, vissa har ju sådana här med bara, man har ju typ ett fake-konto och sådär. Och så var min pojkväns bästa vän, följde det kontot för de hade gått samma klassen och sådär. Och de hade, det var kanske så här 10 tjejer, de hade gått in på min mammas Instagram, scrollat ner typ 2 år, letat upp en bild på mig, lagt ut och gjorde nära av mig. Och jag tror att de kanske lade ut 2-3 sådana bilder. Så att det var liksom sådana grejer, och även killar som gjorde det, gjorde när. Så att, ja.
Det är så himla vidrigt det där. Det där är jag så himla väldigt liksom rädd för själv med Alba och Elvis.
Mm.
För att den där generationen har jag förskonats för. Alltså den här social media mobbing generationen när man är ung. Alltså man kan liksom mobbas på ett helt annat sätt. Man kan ju starta grupper. Det är inte bara att man går fram till någon och säger du är en apa. Och sen händer något. Här är så här, det här dolda psykiska.
Ja, men det är så sjukt. Alltså det är vidrigt. Jag minns när min pojkvän, så bästa vän, ringde och sa det. Alltså jag blev ju helt förstörd. För att för mig var det människor som vi var inte nära vänner, men vi var bekanta. Jag respekterade dem, jag tyckte om dem. Så för mig blev det verkligen det bara så här. Det kom ju verkligen som en chock. Och att man, ja men det är så jävla mycket människor gör bakom stängda dörrar. Det var ju liksom ett privat konto. De hade väl inte tänkt att jag skulle se det. Så då kan man ju tänka så här, hur människor beter sig i sms-grupper och allt sånt.
Vad vet du då som du önskar att du hade sagt till ditt, liksom den lilla Matilda?
Att inte oroa sig mycket över liksom vad alla andra tycker. Och det är så jävla klyschigt, men det är så jävla sant också. Jag önskar att jag hade lärt mig själv, alltså att jag hade tagit hand om mig själv mycket tidigare än vad jag gjorde. För det som sagt, man slösar så många år på att inte ta hand om sig själv och inte liksom vara se till att man är den bästa versionen av sig själv. Som du sa innan, så som man pratar med sig själv hade man ju aldrig pratat med en kompis. Den kompisen hade ju gråtit och sagt, men allå, det här, den här relationen funkar inte. Så att, det är ju helt tokigt hur mycket man, alltså vilken nivå man är på när man pratar med sig själv ibland. Så att, jag önskar väl att, ja, att jag hade tagit hand om mig själv lite mer.
Och berätta hur starten kom på att du blev stor på Instagram.
Mm, jag och min pojkvän Rasmus då, vi åkte till Karibien efter gymnasiet. Eller ganska tätt in på efter, vi jobbade lite först. Sen åkte vi till Karibien i 3 månader. Och då som flera andra så startade jag en blogg för att så här, visa min familj, mina vänner. Häng med, jag kommer lägga ut bilder. Så kommer jag ihåg att det var väl vi åkte väl i kanske så här, januari, februari och så skulle vi åka hem i april. Och i april då hade jag fått 3000 följare. Jag hade fått min första så här, gratis bikini som jag skulle marknadsföra. Och jag var så här, Rasmus, shit, 3000 följare. Vad fan ska jag göra liksom? Sen kom vi hem och då fortsatte jag jobba på en juicebar. Och Rasmus jobbade även han. Men sen så kände vi väl att jag fick typ så här 50 000 följare. Den hösten, jag och min tjejkompis som jag hade träffat på Instagram, vi reste tillsammans och tog lite bilder och sådär. Då hade fått 50 000 och då var vi så här: okej, ska vi åka till Australien och Bali för vi vill resa igen, se upp oss, vi ser vad som händer. Så åkte vi till Bali och Australien. Jag gjorde mycket modelljobb där nere och jag och Rasmus blev även bokade tillsammans att fota för varumärken, så att han var fotografen och jag var modellen. Och det såklart gjorde att jag fick lite följare för att man syntes på andra varumärken, små varumärken. Sen så nådde jag 100 000 följare då. Vad blir det? Blir det 2017 då? 2018. Och så kom vi hem till Sverige och var så här, antingen så jobbar vi, liksom jag går tillbaka till juicebaren, eller så testar vi och ser vad som händer med Instagram. Och så var vi så här, okej, men vi testar, för alltså, vad är det värsta som kan hända? Det går åt skit, vi behöver söka jobb. Så testar vi och så funkar det. Så det var ju toppen.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with care.com.
Dealing with mental health can be hard. All the influencers, posts, articles, podcasts, tips about what to do, what not to do, silence retreats, yoga retreats. My friends tell me to take some me time. My mom says I need a boyfriend. Therapy? Impossible without insurance. Even with, it's expensive.
United Healthcare can help make getting mental health care easier with Mental Health Complete Plus, provided by Teladoc Health. Unlimited virtual sessions, only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Minns du ditt första samarbete som du fick betalt för?
Som inte det var... Fast man fick ju inte betalt för det. I och för sig skulle säga naked, men det fick man inte betalt för. Man fick ju så här en liten summa man skulle lägga ut. När de startade så skickade de ut till allt och alla. Och så var det så här, Matilda 20 gav 20% rabatt. Så fick man lite av den summan.
Ja, just det. Man fick den lite, de som går in och köper.
Precis. Ja. Så jag tror väl att det måste väl varit bland de första, tror jag.
Ja, hur mycket fick du då ungefär?
Oj.
Minns du det? Var det några tusenlappar eller?
Nej, men jag tror att, ja, jo, men det var det väl. Alltså speciellt när jag började jobba, inte sådana liksom discount codes och så, utan när det var första betalda, det var ju bara någon, alltså det var väl kanske 1 000, 1 500 första gången. Och sen trappades ju upp ju mer följare jag fick och ju mer jag kunde visa att så här.
Jag är ute efter lite grann. Mm. Det är, när satte du första grejen som du kände så här, wow, det här är på riktigt, det här kanske jag kan leva på, eller shit.
Alltså
den första grejen där känns så shit.
Vi startade aktiebolag 2018 och då var jag ju så här, shit, det här kommer vi ändå kanske... Det var inte så att jag kände, shit, det här kommer jag leva livet på, jag kommer leva skitgott, utan det var mer så här, fan vad kul, nu får jag jobba för mig själv. Jag behöver inte ha någon som bestämmer vad jag ska göra. Liksom. Så att det var alla, ja, det var nog då.
Och hur mycket pengar omsatte du då?
Gud, förstår, det var nog inte så mycket. Jag tror inte, vi betalade väl inte ut, alltså vi tog väl inte ut. Rasmus fick ju inte betalt första året. Alltså han fick lite liksom, så att vi kunde leva i Borås.
Men jag har hört att han inte fått så mycket betalt heller. Att du kan lägga lite, att du lägger lite bröd och smör till honom på morgonen. Här har du idag. Och sen om man behöver köpa kläder så går du och köper kläder till honom. Här har du ett par nya kallingar och morgonrock.
Gud, om ändå jag önskar. Det var jättehärligt. Han, i alla fall när det gäller kläderna. Jag är så här, Rasmus, ska jag inte hjälpa dig lite? Men han vill inte ha mina pengar eller mitt råd. Så att, nej, riktigt så är det inte. Men jag tror att det var mer, i början var det så här, okay, men vi behöver bara tjäna så att vi kan bo i Borås. Och Borås var ju väldigt billigt. Sen började vi ju såklart ta ut en lön båda två. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den lönen var. Men det var inte någon så här, wow, det här är sjukt. Mm. Det var ganska neutralen.
Hur mycket pengar omsätter du på liksom influencerverksamheten nu? Typ,
i dagsläget gör jag nästan, jag satsar inte så mycket på samarbeten längre. Så jag kör väl kanske, ja, vad blir det i månaden? Vissa månader kör jag ju lite mer, vissa mindre. Men jättetråkigt svar, men jag vet faktiskt inte hur mycket jag omsätter det längre. För att jag har några trogna kunder, eller som jag känner mig väldigt trogen till. Några varumärken som jag älskar, som jag vill stötta och som jag vill jobba med. Men jag tar sällan på mig liksom nya kunder och jag kör inte så mycket samarbeten längre alls faktiskt. Jag har liksom...
Nej, du satsar allt på ditt egna istället.
Ja. Och jag tror också att när jag började Instagram, då var jag ju mer att jag tackar ja till ganska mycket. Jag har alltid varit ganska kräsen, men jag tackar ändå ja till mycket, mycket mer än vad jag gör i dagsläget. Liksom. Och nu känner jag väl att nu har jag kommit till en sån här fantastisk punkt där jag behöver inte ta 20 samarbeten i månaden och sälja min själ. Liksom, utan nu kan jag jobba med varumärken som jag verkligen tror på. Jag har samma värderingar som dem. Jag står för det de gör. Så att det känns väldigt skönt.
Ja, helt rätt. Så himla rätt. Och då går vi vidare på nästa då. Berätta tanken kring Jerf Avenue.
Mm. Jag har gjort lite så här designsamarbeten med andra varumärken. Gjort med två i Australien och sedan gjorde jag även ett med, eller två olika med bolag i Sverige. Och det var skitkul. Jag har varit väldigt hands-on i alla samarbeten jag gjort för att jag har varit så här, om mitt namn ska stå på det här, då måste jag få vara med och liksom göra, ta val. Det jag säger måste ha en betydelse. Men, och det blev ju så, men det blir aldrig så. Det blev aldrig så i den, liksom, i den utsträckningen jag ville. Jag ville ju vara med och bestämma liksom, men vart ska det produceras? Jag ville vara med och bestämma exakt material. Även om ett var dyrare så ville jag kunna välja det. Så då kände vi väl att så här, okej, men ska vi testa och starta eget? Se lite vad som händer. Uppenbarligen finns det ändå ett intresse för att vi fick den förfrågningen att göra designsamarbeten så ofta att vi kände att så här, okej, men vi måste göra någonting som funkar. Liksom. Det måste ju ändå sälja på eftersom att fler varumärken vill göra. Och så kände vi att så här, vi testar. Vi ser vad som händer. Och så testade vi och så gick det bra. Så det var skönt.
Och vad var första steget då? Började du kolla vilket var det första plagget som du gjorde och hur tänkte du?
Det första vi på riktigt gjorde var, dels var det då, jag mejlade till typ alla fabriker och agenturer jag kunde hitta på Google i Portugal. Jag bara mejla, tog lite samtal, mejla. Sen var jag nere i Portugal i maj och så var det faktiskt en agentur där nere som jobbar med små fabriker i Braga och Porto i Portugal. Så ringde de och bara, så här, kan inte ni komma ner? Och då kunde vi inte komma ner, men vi fortsatte ändå den dialogen. Och det är fortfarande en agentur som vi absolut älskar och jobbar med, som är helt fantastiska och har jättebra fabriker. Men sen var det hemsidan som faktiskt var nummer två. Men vi hade en hemsida innan vi hade liksom något annat. Innan vi hade kläder, vi hade inte tagit fram första provet. Så att hemsidan var det vi satsade på. Sen var ju hemsidan ganska tråkig på den tiden. Den skulle ju bara liksom fungera. Den var ju liksom inte så snygg designmässigt. Det var väldigt avskalad.
Så då kollade du massa fabriker i Portugal.
Mm.
Och... vad minns då? Du åkte dit ner och tog möten med fabriker. Hur visste du att du hade hittat rätt? Och hur var det att
alltså, ta möten med dem? Vi tog aldrig möten in real life. För det året så tog jag alla modelljobb jag kunde för att kunna finansiera Jerf Avenue. Så jag reste ganska mycket och jobbade väldigt mycket. Tog väldigt mycket fotojobb för att kunna betala för Jerf Avenue. Då, så att vi körde ju alla möten på, amen, så som du och jag sitter idag. Men det var inte enkelt såklart, men jag är en sån person som tror väldigt mycket på magkänsla, och känns det bra i min mage så brukar det oftast gå rätt. Så jag gick väldigt mycket på magkänsla, och sen också såklart kvalitet. Så att när vi gjorde första provet med hos en fabrik då, så kände jag liksom att så här, men det här känns jättebra. Och jag hade en tjej som heter Agnes, som nu är vår kollega. Hon hjälpte jättemycket, för hon har jobbat som production manager i flera år. Så att hon hjälpte till och kunde liksom se att så här, men den här kvaliteten är skitbra. Så här, det här är bra, liksom, priset är rimligt. Så att det var mycket tack vare henne också som det blev lättare. Vi hade liksom någon som vi kunde fråga och få hjälp av. Vilket var väldigt, väldigt värdefullt. För att vi har ju ingen, vi hade ju aldrig gjort det innan.
Och vad bestämde du att den första kollektionen skulle vara? Den första kläderna?
Det var ju ganska själviskt liksom. Det var väldigt själviskt. Jag ville skapa sådana kläder som jag själv saknade i min garderob. Och sånt som är så här, när jag vaknar och jag inte vet vad jag ska på mig. Vad vill jag ta på mig då? Ja, men ett kostymset känner jag mig alltid snygg i. Det känner jag mig alltid så här bekväm i. Så det var så egentligen som jag kom fram till första mer kollektionen. Och många av de plaggen är ju det som vi idag har i vår core-kollektion.
Det är utlöst lite efter så här. Mm. Men hur gick ni tillväga? Ni hade fabriker.
Mm.
Började du skissa upp sen liksom saker som du ville ha? Fick du olika prover skicka till dig? Hade du en självklarhet? Satt du med en designer? Hade fabriken en design?
Fabriken hade en så här pattern maker, en mönsterkonstruktör. Vilket var såklart jättehjälpsamt, för att jag kan inte mönster. Liksom. Det är det som man ser ihop som blir ett plagg. Dåligt förklarat, men så att jag skickade ner skisser, inspirationsbilder, förslag på tyg, färger, allt det där. De skickade tillbaka ett första prov. Sedan tog jag ändringar på det, så vi kanske gjorde byxan lite vidare, en annan färg, och sen skickade vi då tillbaks. Hade inget lager på den tiden, utan jag och Rasmus packade själva. Så vi släppte ju första kollektionen i december 2019, och vi såg och packade. Och vi packade egentligen själva upp in till oktober förra året. Så att det var en wild ride att packa själva. Det var crazy.
Så ni fick allting till...
Vi fick allting till Borås.
Till Borås?
Ja, så vi fick låna eller hyra en lokal där vi hade vårt lager. Så kom vår familj och hjälpte oss. Och det var, jag har nog aldrig haft så ont i ögonen som jag hade då. Det var helt sinnessjukt.
Ont i ögonen? Varför ögonen?
För att vi satt framför... Allt gick fel när vi lanserade första gången. Vi hade... DHL skulle vara vår kurir, så var de vi skickade med. För att man ska kunna göra en DHL-app behövs liksom mail, telefonnummer till kunden. Det hade inte blivit obligatoriskt när kunden skulle skriva in sin information. Så vi fick ju sitta och göra manuella DHL-lappar till liksom alla kunder. Så alla lappar fick vi sitta och göra manuellt i DHL. Så det tog ju extremt. Ja, men det var verkligen kaos. Och vi hade fixat så att vår familj och vänner kunde hjälpa. Och de stod bara och väntade, för att de trodde att det skulle finnas lappar och orderlappar. Alltså, men det fanns ingenting. Så att det var... Ja, det var lärorikt, och det är skitkul att ha gjort det, och jag är väldigt stolt över att vi har gjort det.
Och så här, hur bestämde ni hur stora kollektionen skulle vara i början? För jag kan tänka mig, ni sitter där i Borås, ni har begränsat med pengar, och man vill ju också inte ha hur stort lager som helst och beställa för mycket.
Precis.
Rätt för att beställa 10 000 kostymer.
Mm.
Eller så här, och sen bara, oj, vi sålde 380 och här sitter vi med pallar.
Mm.
Vi vill helst sälja det här så snabbt som möjligt.
Mm.
Alltså det är mycket saker man måste tänka på.
Ja, men jag tror också att så här, vi var ganska naiva när vi startade. Att vi var så här, men det är klart att vi klarar det här. Om den här nissen har klarat det, är klart att vi klarar det. Så jag tror inte vi kanske riktigt förstod allt det. Så att vi körde liksom på vad pengarna tillät oss att köra på. Men jag tror att det var vår naivitet som har gjort att det ändå... Att allting gick, för att jag tror hade vi vetat hur svårt saker skulle vara, så tror jag att vi hade blivit ganska rädda och man kanske blivit avskrämd. Men på grund av att vi inte visste, så blev det liksom så här, vi bara tutade och körde liksom.
Och hur mycket, är det ni som äger allting själva?
Ja, bara jag och Rasmus.
Och vad grymt att ni har fått upp det till, alltså bara att liksom hålla ekonomin i det, till 80 miljoner. Alltså det är ganska många miljoner man ligger ute med konstant hela tiden då.
Mm. Ja. Vilket är, ja men Rasmus är skitduktig. Vi brukar ofta säga att så här, han är vd över Jury Family nu. Jag var det ett tag och han kämpade för att få rollen och jag var, eller titeln, och jag var så här, nej, han ska jag ha lite mer. Men sen kände jag att det är nog bättre om Rasmus blir vd. Jag är bättre på det kreativa, och det är jag som gör allt kreativt och Rasmus gör allt annat, liksom business operations, och ser till att allt går bra. Så att det är tack vare Rasmus.
Det är tack vare han.
Siffrorna i alla fall, det kreativa är tack vare mig.
Ja, jag förstår. Och sen kanske inte han har så stor följarskala heller.
Nej, just det. Det är den.
Den lilla detaljen.
Han
också.
Har 3000
han
kanske.
Han har inte 1,9 miljoner som sitter och hänger och checkar
precis,
allt han gör.
Precis.
Och det är kanske lite skönt det också. Ja. Då kanske han inte skulle kunna göra sitt vd-jobb tillräckligt bra. Okej, okay. Så jättespännande. Berätta lite så här fuck-ups som hände i början. En grej var med den här DHL-grejen där ni fick sitta och skriva allting manuellt.
Mm.
Och sen så brottas ni med tiden också att de här kunderna har beställt. Ni måste rodda med allting direkt.
Ja, men,
vad för mer saker har varit så? Oj, det hade jag ingen aning om när vi skulle göra.
Alltså jag tror väl att det har ju varit det största. Liksom. Det är så mycket små detaljer när en kund checkar ut som man inte tänker på när man inte har gjort det innan. Att så här, men det är klart att telefonnummer är obligatoriskt när man måste ha det i... liksom kurirsystemet sen. Men annars så har... Jag vill inte säga att det har varit enkelt, för det har det inte. Men jag tror att vi har nog varit väldigt så att när någonting har gått riktigt snett så har vi försökt bara så här, okej, men det här är väl en lärdom. Det händer väl av någon anledning. Ja, annars tycker jag ändå att det har gått ganska smärtfritt. Sen har man ju lärt sig så mycket på vägen och det har varit mycket problem med hemsidan. Det är först typ förra månaden som vi har fått kontroll på alla problem som varit med hemsidan. Och det tycker jag väl har varit det jobbigaste. För att det är helt utom min vetskap. Jag vet inte, jag kan inte kodning. Så att när någonting händer så blir jag så här, jag blir väldigt lågor och ringer liksom webbyrån. Det här måste ni fixa. Och de är så här, vi kan inte, det här är helt, det går inte att lösa. Liksom. Så det är sådana problem som jag tycker har varit det jobbigaste. Allt det tekniska.
Du måste ju ha ett jäkla bra tålamod. Eller man tränar ju tålamodet väldigt mycket också.
Ja, jag har ju inte det. Då. Så att det är någonting jag försöker jobba på. Det, ja.
Ringer och skriker på dem då, eller?
Jag vill att Rasmus ringer och skriker på dem, för jag blir så arg. Så jag säger, man vill inte... Jag är väldigt... Rasmus är alltid the good cop och jag är lite mer the bad cop. Så jag brukar ändå försöka balansera och skicka Rasmus på människor. Så att då blir det ett bättre samtal.
En bättre helhetsrelation.
Ja, men ja. Ja, nej, men jag jobbar på det.
Vad är det värsta samtalet du har tagit då som du ångrar?
Men ja, det finns nog inget sånt.
Nej, men skärp dig.
Nej, men jag tror att jag ångrar.
Att du ringer och skriker.
Nej, men jag ringer
att du ringer och skriker för folk. Och nu säger att du inte finns något samtal.
Nej,
jag har också väldigt hett temperament.
Ja,
nu
men jag tror att jag ångrar något. Ja, men jag tror faktiskt inte jag ångrar någonting. Utan, men det kan ju vara mer att jag blir på riktigt, riktigt jävla förbannad. Så här, men det här är fan inte okej. Ni gör ett jobb. Liksom. Vi betalar 200 000 kronor för att ni ska få den här hemsidan att fungera. Liksom, skärp er. Så här, det här hade jag kunnat göra bättre. Det är ju mer dansstilen. Men det är ingenting jag ångrar för att...
Nej,
det har ju tagit oss vart vi är nu. Det har ju ändå gjort att det har blivit bra. Men jag gillar inte män som ska mansplain och vara lite sådär över. Det gillar inte jag.
Nej, då hugger du.
Ja, men jag har inget, eller hugger, men jag har inget tålamod för det, så jag ser alltid ifrån. Jag tycker att ja, det finns en viss jargong ibland hos män som tycker att de kan allt. Och speciellt med liksom hemsidor och sånt. Det gillar jag inte. Mm. Vi är ju ett kvinnodominerande bolag. Då ska ju männen vara snälla mot alla anställda.
Ja, alla ska vara snälla mot alla.
Ja.
Men det är ju som du säger, det kan ju vara, det finns ju ofta ett äldre garde som också kanske har lite utmaningar med att prata med kvinnor och framförallt kanske unga kvinnor.
Precis. Tyvärr.
Har det inte skett mycket så här att, för det är det första jag tänker på om man ska lansera ett klädmärke, att man beställer massa plagg och får det och sen så lossnar knappar och man har jättefint hur allt ska vara, så får man en helt annan färg och man bara, vad är problemet? Det var ju så tydligt här. Har det inte varit mycket sådana bitar?
Jo, alltså lite sådana bitar har det varit. Vi producerade vår bästsäljande skjorta som heter Breezy Shirt i vitt hos en fabrik. Sen bytte vi faktiskt leverantör för att de var liksom, det var gott certifierat och det var liksom bättre. Det var bättre material, vi kunde få gott och allt det där. Så att det var ingenting. Sen gick vi faktiskt ner i pris också när vi gjorde de skjortorna, men det var inte därför vi gjorde det, utan det var verkligen så här, det här kommer bli bättre. Sen var det kaos och kvaliteten. Det provet vi fick var inte det vi sen fick liksom i produktion. De tog väldigt mycket egna val. Så här, de sätter fast security labels med en, vad heter det? Men en säkerhetsnål. Och då kan ju en kund bara ta bort säkerhetsnålen, använda skjortan och sätta tillbaka den. Så att det var ett sånt... Det blev ju jobbigt, för det var ju ganska mycket skjortor och det var ganska mycket problem med de skjortorna. Och man var van vid en kvalitet, så blev det en helt annan. Så lite sådana saker har ju hänt. Och nu så blev det lite fel färg. Leverantören råkade köpa in fel färg istället för den färgen vi bad om. Så att, alltså det är ju mänskliga fel. Det är ju människor som sitter och gör allting, så att sånt händer ju tyvärr ganska ofta.
Och vad har nycklarna varit? Vad har nycklarna varit för att få liksom hypen på? Hur har du byggt upp lanseringarna?
Alltså vi brukar ju göra mycket innan lanseringar, brukar vi gå ut med så mycket information som möjligt till kund, så att så här, när vi släpper, då ska de veta allt. De ska veta passform, de ska veta storlekar, material, vart görs plagget, hur mycket kommer det kosta. De ska ha sett kund eller andra modeller från XXS till XXL i det. Så att när lanseringsdagen är, så är det enkelt att bara trycka på storlek och varukorgen och kunna kika ut. Och jag tror väl att det är det som har varit en av våra... Det är någonting som jag är väldigt stolt över, som har fungerat väldigt bra för oss. Sen har vi våra plåtningar som de blir ganska... Bland våra kunder så blir de väldigt omtalade och uppskattade. För vi har ju plåtningar med våra kunder och inte med modeller. Och det har vi haft sedan dag ett. Så att det blir ju alltid en snackis mellan kunderna, för att de vill också vara med. Och människor vill flyga in från USA och från Australien och liksom hela världen över för att vara med. Så att,
till första grejen som du sa. Mm. Då berättade du om att ni har, alltså att ni ger all info innan. Mm. Hur ser en sån plan ut? Är det så här att om ni ska lansera en ny kavaj, säger vi.
Mm.
Hur gör ni? Alltså, så går du ut, berätta liksom x antal veckor innan hur du skulle lägga upp en sån lansering.
Alltså dels har vi har en sida på vår hemsida som heter Coming Soon, och den är där för att vi ska kunna lägga ut. Så till exempel nu ligger det plagg som kommer ut i december där, och de har väl legat sedan början av november. Så att en månad innan ska de finnas på hemsidan. Sen behöver inte vi liksom pusha dit. Vi berättar inte att de finns där. Men är man kund så kan man gå in, så ser man, ah shit, det här är en ny jacka som kommer. Sen så brukar vi försöka gå ut så att ungefär 2 veckor innan med liksom denna månaden så släpps detta. Vi brukar prata ganska mycket i månader, att så här, januari så släpper vi de här grejerna. Början av januari, mitten av januari, slutet av januari, lite sådär. För att med tanke på att det blir väldigt mycket förseningar på grund av covid, så är det ganska svårt att gå ut med datum, för att i många fall så behöver man ändra om det. Men sen så kör vi sådana här stories där vi berättar om alla detaljer. Vad är det för plagg? Vad är det för passform? Vad är det för material? Vad kommer det kosta? Allt du kan tänka dig om plagget lägger vi ut. Och sen kör vi även frågestund, så att kunder får fråga om vad som helst gällande droppet. Vi visar bilder på alla storlekar, och sen så svarar vi på den frågestunden, och sen brukar det vara att plagget går live.
Jätteintressant att höra på. Alltså det är verkligen en strategi innan. Det är inte bara att ni gör ett dropp och berättar så här, det kommer någonting imorgon klockan 7 på morgonen.
Ja.
Och sen så visar man liksom en liten arm bara.
Mm. Nej, men för att, alltså det är ju kläder man köper online, och man vet ju själv, det är ganska svårt att köpa kläder online. Så att vi vill ju försöka ge så mycket information vi kan, så att det blir lätt för kunden. Så att det blir en enkel process för kunden. Sen kan ju vi fortfarande lägga ut bilder. Jag brukar ju smygtisa på min Instagram, typ ha på mig plagg. Jag har på mig bara en helt enkel vit långärmad som vi kommer släppa början av nästa år. Den har jag haft på mig på några bilder, och för att se lite så är det alltid kul. Det är alltid några som är så här, det här kommer, när kommer den till Jerf Avenue? De är väldigt, väldigt uppmärksamma. Så brukar det se ut. Och sen plötsligt så säger vi, ni såg den på Matildas Instagram. Den kommer,
Spännande. Så bygga hype på det sättet också.
Ja, men det är lite roligt. Det är lite så här easter eggs som man bara kastar ut.
Ja. Köper ni någon marknadsföring också?
Nej, vi har börjat testa lite. I dagsläget så har inte vi behövt köpa marknadsföring alls. Men så känner vi att den dagen kommer ju säkert komma. Och när den dagen kommer, då vill ju vi gärna veta hur det fungerar. För att det är någonting som jag och Rasmus aldrig har suttit med. Så att vi har väl lagt typ 100 000 kanske på... betalmarknadsföring, och då är det återkommande kunder, så bara retargeting. Och det är väl mest för att testa och försöka lära sig lite, försöka se mönster och sådär. Men det tycker jag är ganska, det är ganska svårt. Jag är väldigt så här, humble till det är nice att man har byråer som kan.
Ja, verkligen. Och vad har liksom, hur har ni lyckats fyrdubbla allt på ett år? Vad har nycklarna varit till det?
Så jag dels köpa liksom, ha ett bättre lager. Förra oktober så introducerade vi vår core collection. Och där är ju målet att core collection ska vi ha i lager liksom hela året. Och det är våra bästa säljande pieces, men även sådana pieces som vi tycker är så här, men det här ska du ha i din garderob. Har du detta så kan du bygga x antal outfits. Så att vi införde det har ju såklart varit en anledning. Sen har vi tyvärr legat slutsålda på våra bästsäljande produkter ganska länge ändå. Så vi har inte riktigt lyckats hitta vår liksom magiska balans att så här mycket ska vi köpa in för att liksom ha i lager. Och vi hade ju kunnat köpa in helt sjukt mycket bara för att ha ett lager. Men vi vill ju inte överproducera. Det är jätteviktigt för oss. Så att vi ligger väl hellre slutsålda lite mer för att kunna möta demand istället för att sitta på ett lager och överproducera plagg som liksom aldrig kommer see the light of day.
Mm. Har du märkt någon skillnad på olika länder? Alltså vad man gillar att köpa eller hur man kan komma ut med det på olika sätt. Exempelvis USA.
Mm.
För att lansera i USA, är det någonting som ni gör annorlunda än i Sverige?
Nej, alltså egentligen inte. Man kan ju kolla lite så här vilka plagg som säljer, såklart. Och till exempel i Australien nu så ser man ju att där är det ju mycket sommargrejer och swim framförallt. Medan det är inte så att Sverige köper badkläder. Liksom. Men jag tycker att alltså oberoende av vilket land vår kund kommer ifrån så tror jag att det är den här liksom transparenta approachen med kunder och att vi verkligen ser våra kunder som våra vänner och som ett community. Jag tror att det är det som de gillar, oberoende av vart de kommer ifrån.
Men vad har du för mål då? Du måste ju börja få lite propå, eller ni måste börja få lite propå på folk som vill gå in som, nu är det så här, så jag förstår att det är lite som en men så här investmentbolag. Ni är ju verkligen den sizen för att ta in investmentbolag som går in och köper upp 20-30% och sen så gör man en grym resa.
Mm. Alltså när vi startade Giraffe Avenue, det har ju aldrig ens funnits på, alltså funnits i tankarna. Det var liksom aldrig så att vi var så här, nu ska vi starta ett klädbolag, vi vill sälja x antal, vi vill göra en exit, bla bla bla. För oss var det aldrig målet. Det har liksom aldrig ens funnits på kartan för oss förrän nu då, när man blir approachad. Men vi känner väl att det kanske inte är av intresse just nu. Vi känner att vi har så mycket att ge. Fram till, alltså bara nu i detta året så har jag liksom suttit på kundtjänst. Jag har suttit på produktion, jag har suttit som e-com manager. Alltså det var ett år sedan vi packade våra ordrar själva så att vi känner att det hade varit kul att driva bolaget med rätt förutsättningar och med ett starkt team och se hur långt man kan ta det själv. Och jag tror verkligen att vi har så mycket mer att ge och vi har så mycket som inte har fått göra. För nu känns det som att vi har mer av en bra bas att stå på när det gäller liksom anställda och organisation och så.
Hur många är ni nu då?
I dagsläget så är vi 12 stycken i bolaget. Kommer väl vara 15-16 till våren.
Jag hoppar vidare på lite andra frågor. Och om vi går in på första så här, en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått?
Att lita på magkänslan. Alltså verkligen. Fan vad jag önskar att jag har alltid gjort det. Men det har man inte alltid gjort. Men jag tycker att det är en kanske också lite så här klyschig lärdom. Men, och kanske inte något så här superdjup. Men någonting som jag verkligen tycker är superviktigt. Och det är oftast när jag kör mina liksom val på magkänslan som det går rätt. Jag tycker att jag är en människokännare. Och jag kan känna av liksom ganska snabbt att så här, det här känns inte bra. Så det är superviktigt. Sen vill man ju såklart kunna balansera magkänsla och lite mer statistik och nummer och sånt där. I alla fall när det gäller bolag såklart. Då kanske man inte kan göra allt magkänsla.
Ge några tips på vad som har gjort att du har blivit så otroligt stor på Instagram. Varför är det just du som har 1,9 miljoner? Det är inte så himla många från Sverige som slår det. Sen är det ju engagemanget hos dig ju brutalt. Det måste ju vara det starkaste engagemanget från en svensk person.
Ja, men det är kul att höra. Tack för det. Nej, men jag tror väl också, så här, den frågan får mig ganska ofta om man försöker, så här, vad är det? Men jag tror väl att jag har alltid varit väldigt så här, true to myself. Sen har jag alltid, jag förändras ju, man förändras ju lite varje år. Liksom. Man blir ju en annan variant av sig själv. Men jag har i alla fall alltid varit mig. Och det kommer ju att gå trender på Instagram. Och det är ganska tydligt att se när en människa hoppar på en trend. Men jag har väl alltid bara försökt köra mitt eget race. Och jag tror väl att det såklart har varit någonting som mina följare verkligen uppskattar och gillar. Och att jag ser ju inte mina följare som så här, men ni är mina följare, ni är ett nummer, ni är en siffra liksom. Det är ju på riktigt riktiga människor som följer mig för att de tycker att jag gör någonting bra. Och det tycker jag är liksom, det är ju helt, jag tror typ inte jag förstår hur mycket 1,9 miljoner personer är. Men det är så brutalt mycket. Och jag försöker än idag liksom hålla den kontakten med dem. Jag har alltid suttit mycket med DMs. Och jag tror också att så här, jag glömmer att nu har jag 1,9 miljoner följare då, mot när jag hade 200 000. Men jag sitter fortfarande på DMs lika mycket idag som jag gjorde då. Och jag tror väl att det ändå är det som gör, det är det lilla extra som människor gillar. Man gillar ju så här, the human connection. Man vill ju kunna connecta med människor.
Så ett tips är att man ska sitta med på DM och svara folk. Men det finns ju så många andra saker som har gjort att du har blivit stor.
Mm. Ja, men jag tror att i början också så jobbade jag med ganska mycket varumärken. Alltså jag tog ju mycket modelljobb, så jag syntes mycket i andra kanaler. Och det är såklart, det ger ju exponering. Så att jobba med varumärken, men det är viktigt att jobba med varumärken man tror på. För det håller bara ett litet tag om man ska liksom jobba med varumärken man inte kanske har samma värderingar som, eller som man egentligen tycker om. Det är ju genuina samarbeten som blir det bästa. Alltid. Och våga reach out.
Våga reach out.
Alltså, ja, jag tror det är skitviktigt. Man är så, tänker så här, men det här märket, så här, men jag får inga samarbetsförfrågningar. Nej, men skriv till varumärken då, kom med en plan. Alltså varumärken älskar när man kommer med en hel plan att säga, jag vill marknadsföra ditt schampo och så här vill jag göra, den här typen av kampanj vill jag göra. Då är det ju bara budget det handlar om. Alltså då behöver inte de ens tänka.
Men superbra, jättebra grej. För det finns ju jättemånga som sitter och vill bli influencers och sitter och väntar på att det ska dimpa ner någonting från någon mediebyrå eller någonting som säger så här, hej, kan skulle du kunna göra det här och det här? Då är det så mycket bättre att bara ta tag i det och säga så här, hej, jag är jättestark i den här målgruppen och jag skulle jättegärna vilja jobba, jag använder dina produkter var och varannan dag och jag tänker att jag skulle kunna göra på det här sättet. Och det tänker jag att vi kan starta igång i januari då folk är ännu mer pepp på det nya året och det passar ännu bättre för era namnarna. Det är ju superbra. Då kommer
ja, alltså
det
ju... då behöver ju inte varumärket tänka ens. Då kan ju de bara säga, okej, jag har den här budgeten, vad säger du? Så det är ju liksom, varumärket behöver ju inte göra en annan grej. De får ju en hel jävla marknadsföringsplan bara presenterat. Så det är verkligen ett tips.
Ja, ett superbra tips. Super. Hur har du motiverat dig när det har varit liksom tufft och stökigt?
Alltså dels tänker man ju alltid på framtiden såklart. Och jag är en väldigt... Jag vill kunna leva och känna mig trygg, liksom. Alltså ekonomiskt trygg. Jag vill inte behöva oroa mig för att inte kunna liksom, betala hyran eller äta mat, whatever it can be. Så att jag tror dels det, men också alla följare. Alltså för mig har det verkligen varit någonting som har på riktigt motiverat att så här, jag får de här medlemmarna och människor som uppskattar det jag gör. Det motiverar ju mig att vilja göra mer och vilja hjälpa och vilja nå ut till liksom, så många jag kan och inspirera dem på olika sätt.
En annan fråga som har kommit in är hur du hanterar ångest. Har du någon ångest idag? Mm.
Ja, det har man ju. Och hur jag hanterar det. För mig är det superviktigt att få prata. Alltså jag är en väldigt, väldigt öppen person. Så frågar man mig någonting så brukar jag alltid berätta. Liksom. Så att, jag måste få prata om det. Så jag gillar att prata med Rasmus och säga till honom att så här, men Rasmus, idag mår jag inte bra. Och även om jag är frisk från min ätstörning så kan man ju fortfarande ha vissa tankar ibland. Att man kan vara rädd att man faller tillbaka. Så då brukar jag också liksom säga till Rasmus att så här, men det känns inte bra idag, det är någonting. Och jag måste bara få prata, för att när jag också säger det högt, då hör jag själv hur det låter. Och så blir jag så här, men oj, jaha. Det här borde jag inte tänka eller säga. Så att prata, prata, prata. Och våga be om hjälp. Alltså även om det är en liten grej man har ångest över, det så får man då det sagt så brukar det oftast kännas lite lättare. För det är alla sådana små grejer man går runt och bär på som sen blir en stor grej och så puff.
Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Man bara tänker på grejer, de ligger kvar. Få ångest över dem.
Mm, precis. Och skriva också. Om man inte har någon som man känner att man kan prata med. Så, alltså skriva ner, skriva dagbok. Och det behöver liksom inte vara att man skriver dagbok varje morgon. Och det behöver inte ens liksom make sense. Det kan bara vara att man skriver ångest. Och försöker bena ut, okej, varför har jag ångest? Det kan jag tycka hjälper också.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer in på de tre sista frågorna och de presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip. Och första frågan, det är vilket citat eller så här mantra lever du efter? Har du någonting som har präglat dig, som någon har sagt till dig, som du följer?
Jag tror faktiskt inte det. Jag försöker nog det här... Kanske, nu spinner jag vidare på frågan, men alltså mycket så här manifestering och vara tacksam. Alltså, det präglar mycket av min vardag, liksom att jag verkligen försöker vara tacksam och tänka på alla små saker jag är tacksam över och försöka också manifestera. Jag brukar säga det till kollegor när någonting går snett, så brukar jag säga, nu manifesterar vi att vi kommer kunna släppa detta, det här datumet. Och om man tänker, så kan det bli rätt.
Mm. Så du kör lite sådana övningar?
Ja. Det brukar ju liksom, alltså det, och det behöver inte heller vara något så här komplicerat. Det kan vara att jag vaknar och tänker så här, vad är jag tacksam för idag? Eller så vaknar jag och så kör jag lite så här morning affirmations. Jag brukar lägga ut dem på Instagram också. Då kan det bara vara typ så här, jag är trygg, jag är tacksam, jag är glad. Och så säger jag dem x antal gånger. Och det blir verkligen ett shift in mindset. Alltså det kan man inte säga annat än.
Ja, men det blir ju en så himla stor skillnad. Och samma sak så här. Jag gjorde en grej på det häromdagen som jag tycker var, eller häromveckan var det, som jag också tycker var så himla så tydligt. Vi säger att man har 86 400 kronor och sen så tappar man 100 kronor. Skulle man slänga bort de övriga 86 300 kronor då? Nej, man skulle ha kvar dem. Och varje dygn är det 86 400 sekunder. Men sen om man vaknar på morgonen med ett dåligt sms, någonting, så kan man låta det här lilla förstöra hela dagen.
Mm. Det var bra tänkt där.
Nej, men det är inte jag som har kommit på den. Men jag tog den vidare. Jag hörde den och sen så la jag ut om den och tyckte så här. Och den gav mig en tanke också, att det är så lätt att man, något litet kan hända som bara förstör allting runt omkring. Och man bara hänger liksom upp sig på det. Man håller på och daltar, ältar det. Och sen bara så...
Ja.
Det är bra att känna dem, eller man kommer alltid känna de här känslorna, men det som jag blev bättre på med åren, det är att vara arg i kortare tid.
Ja, men att sätta det i perspektiv också tycker jag gör mycket, att verkligen få ett perspektiv på det. För ibland kan någonting litet kännas så jävla stort, men så är det egentligen inte när man får lite perspektiv. Så jag brukar ofta säga det, att så här, ta ett steg tillbaks och liksom försök se the bigger picture. Och då brukar det oftast kännas lättare också.
Vi går in på nästa fråga. Och det är då, vilken är din bästa vana och rutin som du har?
Det är en väldigt bra fråga. Jag behöver nog ha lite bättre vanor och rutiner. Men jag tror att den här tacksamhetsgrejen är en väldigt bra rutin jag har. För det ger mig väldigt mycket perspektiv. Och jag känner mig oftast väldigt tacksam och liksom peppad efteråt. Jag vill nog säga att det är det. Och att jag är duktig på att avsätta tid för mig själv. Jag har insett hur viktigt det är. För att om inte jag mår bra och känner mig 100, då kommer jag aldrig kunna ge det jag vill ge till människor i min närhet eller till liksom min internetfamilj.
Så är det. Jättebra. Hur ser planen ut för dig? Har du någonting kul som händer närmaste halvåret?
Ja, men nästa vecka flyttar vi in till nytt kontor, vilket är skitkul. Alltså verkligen, det känner jag mig verkligen
superkul på. Grattis.
Ja, tackar. Det känns jättekul. Så att, så här, vi är väldigt taggade på att bara utöka teamet, få lite mer stabilitet i bolaget. Liksom, känna att så här, nu har vi en bra grund, vilket vi börjar ha. Så att jag är bara peppad på att se vad det finns för möjligheter att utforska och kunna ge lite mer. Och få jobba med det som jag borde jobba med, som är liksom design och allt det där. För nu har jag ju suttit med så mycket andra delar i bolaget, så att det ska bli kul att få bara fokusera på det jag är bäst på.
Det är ändå ganska bra att du har fått göra allting också. Att du har packat, fixat, satt på frimärken.
Ja,
kolla kundservice. Då har man ju bra koll på allting.
Ja, och man får väldigt mycket respekt också för personerna som gör det i dagsläget. Man vet vad man kan begära, man vet hur det går till. Så att när någon packar fel, då förstår jag verkligen att så här, ja, men jag förstår att det kan hända. Även om du har skannat in så kan det hända. Liksom. Så att, det har gett mig väldigt mycket förståelse som jag är väldigt tacksam för.
Det har varit superhärligt att ha dig med, Matilda. Det tackar jag så hemskt mycket och jag önskar dig all lycka och Rasmus. Det ska bli spännande att följa er.
Ja, tack. Tack så jättemycket att jag fick vara med. Superkul. Fram Gang Spotty with Alexander Prelaros.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.